Tack för att du är här och du lever och du är här just nu, Jesus Kristus. Tack för att du är uppstånden, Herre. Och tack för att vi får vara här nu, var och en av oss, Herre. Och tack för att vi får uttrycka vår tacksamhet, att vi får tillbe dig. Och vi ber också för pengarna som vi har gett, Herre. Jag ber att du ska välsigna det, Herre, så att vi kan vara med och välsigna andra som kan välsigna andra, som kan fortsätta att berätta om att du lever, Jesus. Och att ditt liv är värt att leva, verkligen. Ditt liv i våra liv, Herre, det är det vi längtar efter. I Jesu namn. Amen. Hur är det? Är det bra? Ja, härligt, härligt att höra. Vi älskar ju när det är liksom, när det går bra, när det är segrar och grejer. Är det något program som barna vill se, så är det ju finalen när årets mästerbagare ska firas, ni vet. Eller mästerkocken eller mästerkatten eller vad det är, ni vet. Och när det är liksom seger och när det är så där riktigt, riktigt wow. På spåret, ja, ni allihopa gillar detta, eller hur? Det är ju bara olika slags program. Och vad som händer då när en riktig segrare koras varje gång. Och ännu mer på Champions League och allt vad det är för någonting. Då händer det ju något stort som alla älskar. Och det är så gött och det bara visar att det är seger. Och jag tänkte, jag måste också göra det här på Nimbus idag. Oj, 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 oj. Han var ju i kranklen där. Ska vi se, Anders fick lite gulddust på sig. Det behöver du där. Ja, just det, just det. Ja, vad härligt att få fira. Men jag tycker ändå, när jag tänker på alla de här mästerkockarna och mästerbagarna och även de som vinner Champions League. Ni vet vad Snövit och dvärgarna säger. Vad gör det om 100 år när allting kommer kring, eller hur? Hur många kommer ihåg vem som vann årets mästerkock förra året? Ja, det är ju inte många. Det är knappt vi kommer ihåg vem som vann Champions League. Men, jag kanske nu är. Men vem har vunnit en seger som förändrade hela världshistorien? Vem? Och I sitter här helt tysta. Nej, det är ju, ja, det går ju inte detta. Så jag tänkte, jag får ta en till. Och nu så vill jag höra världens jubel! Ja! Nu så! Ja! Nu känner jag att det var Rune Backman som fick guldet. Ja! Det behöver han också. Jajamensan. Oj, 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 oj. Nu är vi ju dock i en kyrka, så nu får vi lugna ner oss i kran. Hörrni, jag tycker att ni får ställa oss upp och så får vi bara sträcka på oss. Och så vill jag att ni inte hälsar på den som sitter bredvid, för det är ju alltid ens fru eller så. Det känns jättedumt. Men hälsa på någon som inte är eran fru eller man. Så ja, nu räcker det. Så ja, Lennart går sedring nu, ja. Ja, ja, ja. Annars så kommer jag med konfettibomben på dig med. Ja, det är bra, det är bra. Ja, det är bra. Ja, jag vill gärna flytta och ha den på höger sida så att jag känner mig bekväm. Men nu ska vi läsa de här texterna. Bertil sa på morgonen här när vi samlades till bön. Bara att läsa, precis som ni gjorde hemma, uppståndelsetexten. Alltså, det blev så verkligt och så gripande. Och så sa han, för han är ju nästan 100 år. Det blev bara bättre och bättre. Hon blev mer och mer rörd för vart år. Oj, oj, oj. Tänk då evigheten. Det blir grejer. Ska vi läsa tillsammans vad som hände? Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus. följde med och såg graven, hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem så gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herre Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Vi ser. Det gick snabbt där. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem: varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i de syndiga människornas händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade allesammans för de elva och alla de andra. Ska vi se. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det var bara prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över vad som hade hänt. Ja, de visste inte vad de skulle tro. Och det tror vi det. Alltså, det är svårt att tänka sig in i det. Men de var där och såg när han dog. Och de vet att det var ju en rik man som hette Josef som tillsammans med Nikodemus fick plocka ner Jesus. De fick göra det ganska snabbt, för sabbaten kom ju, och då skulle de ju inte göra någonting. Så det hände ju rätt så fort. Och han hade ju förberett, för han var rik, Josef, en grav, en klippgrav. De fattiga, de hade grunda små gravar på marken, men de rika, de kunde köpa sig i förväg fina gravar. Och här, där lades Jesus. Det står ju att de hade en kryddig blandning av myrra och aloe på 30 kilo. Så att det står ju att man svepte honom, tvättade kroppen och sådär. Och den här stenen, alltså, det finns ju alltid de som håller på med och ska estimera hur stort och sådär. Det vet vi ju inte. Men jag läste någon som hade forskat en del och sa att den var minst 4 meter i alla fall. Hög och stor. Och den vägde 14 ton. Jag vet inte riktigt om... Men jag tänkte bara, ja, men jag köper det du säger. För den var tung, står det. Och den var stor. Och det var inga människor som kunde flytta på den. Och så var det en modern vetenskapsman som hade tagit fram att ett romerskt sigill, som man liksom, det står ju att man också gjorde ett sigill över det här, skulle klara 60 tons tryck med dagens mått mätt. Ja. Vad hade hänt? De visste inte vad de skulle tro. Vad har hänt? Jag fick ett sms häromdagen där det var liksom någon prisade Gud över påsken, och då stod det så här: the original rock and roll. Det var det som hade hänt. Stenen var borta och de kom dit, och det var någonting de kunde inte riktigt förstå. Paulus skriver lite längre fram kring detta, och det här fastnade jag lite för när jag läste häromdagen. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att om vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om att Gud, att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt, om det är sant att döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest umkansvärda bland människor. Och nu sätts det på sin spets. Det är liksom antingen eller. Har Kristus uppstått eller har han inte? Det finns liksom inget halvsvenskt lätt och lagom. Sådär, ljusbrunt eller beige eller mellanmjölk eller allt vad vi kan kalla det. Alltså det finns inget kanske liksom. Det är antingen eller. Hur är det med er? Är det tomt? Meningslöst? Är ni, vi, de mest umkansvärda av allt som samlas här, vart uppe sent, gått och lagt oss vid 2:30 och så går vi upp hit för att sjunga och så stämmer det inte. Ja, det är liksom verkligen anting eller här. För alla forskare, seriösa forskare, konstaterar ändå att graven var tom. Men hur? Ja, det är klart att det kan vi ju ta en liten stund och fundera kring. Men graven var tom. Jag ramlade över en forskare när jag satt och jobbade kring detta lite grann, som heter Richard Swinburne från Oxford University. Han har skrivit en uppmärksammad bok i ämnet. Dagen har tagit upp detta någon gång så för några år sedan. Just om vetenskap och uppståndelse. Jag var ju en professor med massa stjärnor i kanten, ni vet, och sådär va. Så han har skrivit, och den boken ser ut så här: The Resurrection of God Incarnate. Och han kom fram till något, det tyckte jag var lite spännande. Han söker då vetenskapliga belägg för Jesu uppståndelse. Och när han gjorde uppsatsen och skrev boken här då, så använder han den kända Bayes-sats. Någon som vet vad det är? Det är vi har en som sitter där som... Vi får prata med han sen om ni inte fattar. Men där använder han den då för en sannolikslära och sådär va. Och då säger han, till 97% så är det verkligen så att Jesus verkligen uppstod jämfört med andra utfall. Och då har han räknat ut det så här. Det här är Bayes sats. Ska vi se här. Ja. Nej, jag fattar inte så mycket, men ni får ju prata med Henrik som sitter då vid datorn där sen. För han sitter just nu och läser. Stämmer det eller? Ja, till 97%. Just det. Ja, vetenskapen kanske inte är allas grej sådär, men det är någras grej. Det finns faktiskt rätt mycket. Googla på den här, eller googla på vetenskap och uppståndelse. Det finns flera böcker. Alltså, det håller att vetenskapligt också granska. Jag ska inte göra det, utan jag ställer frågan: vad säger Bibeln om det här möjliga scenariot då? Jo, så här läser vi ju. Att nästa dag, det var dagen efter förberedelsedagen, så gick överste prästen och fariserna tillsammans till Pilatus och sa: Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet, så sa han, efter 3 dagar så ska jag uppstå. Ge därför order om att graven bevakas under 3 dagar. Så inte hans lärjungar kommer att röva bort honom och sen säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus svarar: ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gav sig iväg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Så redan på plats innan första påskdagen så börjar det här. De var oroliga för att lärjungarna skulle liksom sno den här. Och även om vi inte då fattar Bayes sats eller sådär, så kan vi ändå ganska sannolikt utesluta det här. Även om det skulle varit romarna själva, som en del då rykten gick. Varför skulle de göra det? Soldaterna. Om misslyckades de på jobbet så var det dödsstraff. Eller hur? Och så de romarna var ju där inte riktigt av fri vilja, utan romarriket och kejsaren, de var ju den stora ockupationsmakten över den dåvarande världen, så också Israel då. Men det var egentligen för litet landområde för att få riktiga såna här bestämmande gubbar och så. Men det var sån oordning i landet. Så de sätter till styrkor, extra makthavare för att bringa ordning i det jobbiga lilla landet som de hade att styra över. Och nu var det ju jobbigare och mer oordning än någonsin. Det var ju helt kaos. Hur hade de kunnat lösa det? Jo, just det. Han är så död som han kan. Och så hade allt lagt sig. Och precis samma gäller ju fariserna. För det gick ju också rykte. Det kanske är fariserna själva som har tagit honom då. Ja, men för dem var det ju helt kris. All deras status, makt, religionen stod ju på spel här nu. Det var ju de som fick honom korsfäst för att de sa att han var fake. Hade de kroppen? Det var fake. Eller hur? Lärjungarna, ja, det var det vi läste om. Ja, den där rädda lilla skaran som vi läser om som sitter och skakar inlåst kontra en romersk. Ja, vi kan ju fundera kring det. Men när jag satt och jobbade kring det här så kom det ett spännande argument mot att lärjungarna kan ha gjort det. Och det var, kom från ett annat håll, det kom från Amerika, nämligen från Watergate-skandalen. Är det någon som kommer ihåg den? Den största politiska skandalen. Ja, men vad har det med lärjungarna att göra? Ja, det var Nixon var ju den enda presidenten i USA:s historia som var tvungen till att avgå på grund av den här skandalen. Politiska korruption, de buggade ju och ja, ni vet, det var såna grejer. Så att det var en jätteskandal och alla skandaler efter det kallas ju för Gate någonting. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Så det var ju en stor grej. Det var inte bara han utan det var ju flera. Och bland annat hans 12 närmsta rådgivare. Några av de mäktigaste männen i hela världen. Och det var ju fängelse och allting. Det var ju en jättegrej. En av dem som senare blev frälst. Som heter Charles Colson. Han säger så här. Jag vet att uppståndelsen är ett faktum. Och Watergate visar det för mig. På vilket sätt? Ja, eftersom 12 män vittnade om att de hade sett Jesus uppväckt från de döda och sen höll de fast och predikade den sanningen i 40 år utan att en gång förneka det. Var och en blev slagen, torterad, satta i fängelse och dödade för deras sanning. De skulle inte ha uthärtat det om det inte var sant. Watergate involverade 12 av de mest mäktigaste männen i världen och de kunde inte hålla en lugn i 3 veckor. Du säger till mig att 12 apostlar skulle hålla en lugn i 40 år. Absolut omöjligt, säger han som var med. Ja, det är helt omöjligt. Varför skulle de här lärjungarna ha snott Jesus och sen ljugit och blivit... Ja, ni fattar. Och det är väl det här Bayes sats också handlar om. Det mest sannolika och troliga är att Jesus Kristus uppstod, att Gud uppväckte honom från de döda. Det fyller en med tro när man kan ifrågasätta och kolla på det, men inte alla. Alltså det hjälper inte. Jesus tar upp detta själv. Det hjälper inte att man kan rationellt fundera kring det. Och när Jesus pratar om det så säger han så här till fariserna: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp ifrån de döda. Nej, jag kan bara hålla med om att jag tror inte det går att resonera sig till en levande relation med den uppståndne Kristus. Du måste erfara det som hände i ditt hjärta. Det måste drabba dig. Det är en bra hjälp att prata om det och resonera kring det. Det kan hjälpa dig dit. Men för att bli frälst, räddad, så behöver du bli drabbad av, ner i hjärtat, av att Jesus Kristus lever. Du måste ta emot den tron. Och när vi fortsätter läsa i Bibeln så står det att ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så ta emot Guds gåva. Det handlar om att säga ja. Och så kan du få trons gåva och ta emot det liv. Och det bryter lite mot vad vi har tränat oss till i skolor och annat. Men vet du, det är en del grejer som bryter mot. Och det slog mig häromdagen. Vi firar ju påsk och vi har hade lite stockholmare, för man snart kallar dem, för de har bott där i flera år. De sitter här i rummet, jag säger inte var. Och lite andra utebörjare. Vi var en gäng som firade påsk hemma. Och det är klart att de undrar när vårat kök var fullt med pepparkakor. Ja, det är för att vi är kristna. Nej, det sa vi inte. Ja, det är en bild för bara några, inte så länge sedan, hemma i vårat kök med Svea som bakar pepparkakor. Det är nämligen så att Paula, min fru, hon gör lite reklamfilmer, för ni vet, det finns ju lite pepparkaksformar med anknytning till Öckerö. Så hon gör lite reklamfilm för det där, helt enkelt. Och de spelar in lite roliga grejer kring att köpa pepparkaksformar och så vidare. Så det finns rätt mycket pepparkakor hemma om ni är sugna. En kväll när de hade slitit och jobbat, nästa dag tror jag eller vad det var, så skulle de göra pepparkakshusen. Så alla väggar och så var färdigt. Jag hade varit i affären, köpt bananer och lagt på fel ställe. På kvällen, sent när vi skulle lägga oss, ramlar en del bananer på en del pepparkakshusväggar. Inte bra. Så, Paula, som ibland kan vara mild, var inte det då. Hon skulle jättetidigt iväg och jobba. Uppe i Jönköping eller Halmstad, då sa hon: du gör ny pepparkaksdeg i morgon innan du går till jobbet och de går till skolan. Så att det kan göras nytt. Ja, sa jag. Så jag stod där på morgonen, gick upp tidigare och stod och rörde ihop en pepparkaksdeg mitt i vårvärmen. Och då talade Gud. Vad härligt. I alla fall lite grann, för jag kände mig som en dåre. Det är ju helt fel. Och så slog det mig, det är ganska underbara bibelord, att talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Alltså det ligger en sanning i, och något viktigt i att själv våga släppa taget, om ni fattar bilden där. Att vad jag främst, jag. Det handlar om att släppa det och ge sig själv till Kristus och själv dö och uppstå med honom. Då får vi bli lite dårar och göra sånt som kanske går emot vad världen tycker är rätt. Vi måste göra erfarenheterna själva, precis som kvinnorna. De ville vara vid graven. Och såklart är det kvinnorna. Jag tycker det är så vackert. Ni vet, kvinnor på den tiden, de var ju inte, de hade mycket känslor, konstaterar man, men intellektet, det var ju ingenting. De hade ju inte gått i skola, de fick inte ens läsa skrifterna och så vidare. De skulle vara hemma, de hade ingen bildning, de var ju knappt som barn intellektuellt. Man diskuterade sådana grejer, va, och så. Så det var inte de man lyssnade på, och detta var ju liksom ingen skapelseordning i detta. Utan kulturen hade blivit så i en fallen värld. Och då är det så klart att Gud utväljer kvinnorna till att gå ut med det mest explosiva budskapet. Apostlarna då? Var de satt inlåsta och var rädda? Jag tycker det är underbart att kvinnorna, det var de som Gud utvalde. Det var inga experter, proffs, pastorer, missionärer först och främst. Helt vanligt folk. Jag är rätt vanlig med. Men ni fattar, och jag tycker det är en stor poäng i det. Och hela uppenbarelseberättelsen som vi läste nu då, innan när vi går till Johannes, så är det än mer centrerat kring kvinna. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och vad han hade sagt åt henne då. Det var Maria från Magdala som mötte Jesus redan innan någon annan, den första. Maria, om vi läser om henne i Lukas 8, hon var besatt av 7 demoner, står det. Hon var oren, hon var ingenting. Vem väljer Jesus Kristus att visa sig för först av allt och säger gå ut och berätta? Så du som känner att du kanske inte riktigt kan, eller det är inte jag som är den där. Gud säger till dig, jag tror på dig. Jag väljer ut dig och jag vill att du ska bära uppståndelsebudskapet vidare. Det är så häftigt. Oj, 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 kvinnor alltså. Jag får säga så, om ni vet Frälsningsarméns grundare, William Booth. Han sa så här, some of my best men are women. Några av mina bästa män är kvinnor. Ja, så är det i min familj också. Men, ja, då följer vi Bibeln i alla fall kanske. Ja, kvinnorna, de blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Och då tänker jag när jag läser det, är det inte något åt det mest frustrerande att leta efter någonting och inte hitta? Att söka på fel ställe. Nu, vi har ju bott utomlands i 5 år. Och jag vet inte, men att gå till ICA efter ett tag och tro att den vet var grejer ligger är ju hopplöst när de ändrar om. Och jag vet inte om du känner med mig, men ibland att gå och försöka hitta något, är du då stressad och leta efter någonting på fel ställe, det är ju superfrustrerande. Välkommen till Tanzania då. Jag ska bara ner på stan och köpa ett par nya tennisskor för de är sönder. Alla säger, ja det fixar vi. Ingen har en aning om vad det är för något en gång. Men de säger ja och man håller på. Och det är så frustrerande att leta efter någonting som man inte vet var. Och är vi inte experter på det? Över hela världen. Ett tomrum. Vad ska jag fylla det med? Och vi söker och söker och söker. Över hela världen, olika religioner. Varför? Jo, för att vi har ett tomrum och vi söker efter att fylla det. Det som är tomt. Och som vanligt så handlar det om pengar. Och det handlar om sex och det handlar om makt. Eller någon andlig sådär. För det är ju någonting som verkar i oss. Och det har det gjort genom alla tider. Från 1600-talet så håller vi med Pascal som säger, inom varje människa finns ett vakuum skapat av Gud. En slags hål i vår varelse. Vi har ett behov som endast kan mötas av Gud. Det är samma med påskens budskap, mina vänner. Vill vi ha uppståndelsekraften? Ja, men det finns i honom. För vad säger Paulus om vi fortsätter? Jo, det där med att vara ömkansvärd och tomt och allt som vi läste, va? Det fortsätter. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Precis som vi ska uppstå. Precis som vi. Alltså förstår vi inte, Jesus lever. Han är här just nu på Nimbus. Den här gudstjänsten mitt i all konfetti. Så är det sant. Han lever. Här, han är här. Just nu, och vi har så svårt att förstå. Jag fattar lärjungarna ändå. De hade inte kunskapen. De satt utan kunskap, inlåsta. För de bara visste att han var död. De visste inte att han var uppstånd. Men när de hade fått veta det, då blev det andra bananer. Eller hur? Oj, 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 ut och öppna dörrar och prata och predika så att de blev frälsta och ut och var missionärer och evangelister och de blev martyrer och alla, de bara gav sina liv för de hade förstått att Jesus Kristus är uppstånden och det predikar de överallt. När blir det andra bananen för oss liksom? Vi vet ju att han gjorde det. Åh, jag önskar att jag och du kunde få bli uppfyllda av den kraft kraften och bara våga gå ut och berätta att jag tror att Jesus Kristus är uppstånden och han lever i mig och han kan leva i dig om du vill. En nyfrälst tjej, kvinna som kom till våra kyrka i Philadelphia, kommer jag ihåg den här frustrationen. Jag skrev ner det. Då sa hon till mig så här, prata om sina kompisar och alla andra här på Öckerö. Om de bara skulle komma in så skulle de få uppleva samma känsla av den levande Jesus som jag fick. Vi måste bara få in dem. Jag hade ju ingen aning om det innan jag gick in i kyrkan. Men den atmosfär jag upplevde där, inte, det går inte att beskriva, utan måste upplevas. Och jag kände, tack gode Gud för att du berättade det för mig. Och hon tog dit sina kompisar, hon tog dit sin familj. För att hon hade upplevt att det var en sanning. Och jag ber att vi ska få förstå. Jag ber att vi skulle bli uppfyllda av detta. Och Paulus, han ber med oss också. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Ja, må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Ja, det är ju samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tid som i den kommande. Samma kraft, det är fullbordat. Och det är här och nu, Kristus är uppstånden. Samma kraft är verksam idag, här och nu. Och den här kraften från den uppståndne Jesus Kristus, den kan ge oss helande. Den kan ge oss upprättande. Den kan komma och uppfylla oss med liv och kraft på alla sätt och vis. Låt oss tacka Herren. Herre, vi prisar och lovar dig Jesus Kristus att du är uppstånden och lever. Gud i himmelen, hur vi än försöker se och vrida på det fram och tillbaka Herre, så är du uppstånden Herre, och vi tackar dig för det. Tack för att du är en verklighet här, just nu och just här. Och vi ber att den kraften, den närvaron som väckte upp dig Jesus ska få väcka upp våra inre, våra hjärtan. Tack för att det kan väcka oss till liv, till att bli dina budbärare, missionärer och evangelister, Herre Jesus Kristus. Gud, jag ber att det ska få bli till liv i våra kroppar. Du ser den som är sjuk, Herre. Du ser den som är tom. Du ser den som mår dåligt, Herre. Tack för att den uppståndelsekraften kan fylla den människan just nu, Herre. Till upprättande, till ett nytt liv tillsammans med dig. Igen, kanske. Gud, tack för att vi får lämna oss själva till dig just nu. I Jesu namn. Ska vi ställa oss upp? Herre, Herre.